Hej och välkomna till Fredagspodden.
Nu är vi här igen i dina öron, Hanna och Amanda.
Exakt. Och vi är också tillbaka i din soffa. Känns det tryggare nu, Amanda?
Det kommer bli mycket bättre än förra gången. Alltså jag har pyjamas på mig, en liten Morris, morgonrock och en filt. Och det är mysigt.
Men du, alltså grejen är att många har ju kommenterat och sagt att det var den bästa podden på länge den förra.
Nej, det var det inte.
Du är och förblir en tjockis. Träning eller ej. Hur kan man låta sig bli så tjock för det första? Amanda som är så snygg och smal. Märkligt.
Man går in på en middag, ser bara ett gäng tårtor. Det är så roligt. Och bakelser och små skorpor, det är otroligt så torra.
Jag är så glad att vi börjar närma oss slutet av februari.
Men jag börjar faktiskt på riktigt göra planer för om man liksom kan åka bort nästa februari. Eller alltså bara isolera sig. Någonting måste man, för det här går knappt att överleva.
Ja, men jag tänkte på det igår, jag såg på TV4 morgon, så var deras läkare där. Den här bruna, brunbrända typen.
Väldigt bruna.
Ja. När han drog vad det var för sjukdomar i omlopp, då blir man ju livrädd.
Du pratar med en som i familjen hade förra veckan streptokocker och kräksjuka.
Men vet du, det är helt vansinnigt. Fast jag måste faktiskt säga, peppar, ta det träff. Nu kanske jag blir jättesjuk bara för att jag säger det här. Men jag tror att om man tränar som en galning. Alltså jag kommer sätta mina barn i träningsläge nästa februari också. För jag har ju faktiskt liksom inte blivit sjuk.
Du vet att de säger att man kan bli jättesjuk när man tränar mycket.
Jo, och vet du hur det är? Då har min tränare förklarat så här. Precis när du sätter igång och tränar, då får ju kroppen en chock.
Mm.
Man frigör otroligt mycket stresshormoner.
Jaha.
För det är samma sak, det känns som att man stressar jättemycket. Och då när kroppen håller på med det så sänks immunförsvaret. Och det är därför man är mycket känsligare för alla basilusker.
Jaha.
Men sen efter 2 veckor, då blir det tvärtom och så börjar kroppen stärka sig istället.
Men jag tror också så här att jag blev ju inte sjuk förra veckan. Alla andra var sjuka, men då tror jag också att det var så här, nej men... Någon måste vara frisk och ta hand om familjen. Alltså det blev bara som en tigerkvinna.
Gud klev in.
Ja men liksom det bara var så här. För det funkar ju inte att alla är sjuka med en liten bebis. Och bara, alltså, jag tror bara så att min kropp bara okej. Okay, var ni sjuka så tar jag hand om er. Fast i mitt psyke kände jag inte alls så. Då kände jag bara så här. Kan ni bli friska för jag klarar inte av det här.
Du, jag har ju lite som en så här följetong på mitt gym.
Ja.
Men nu har jag varit på ett annat gym.
Jaha.
Jag har varit på Sats, för jag var där och tränade själv. För min tränare var faktiskt sjuk. Till och med han. Men vet du vad som hände när jag var där häromdagen?
Nej.
Jag gick runt där och jag var där liksom typ så tisdag morgon. Så att det var liksom verkligen så här, inte så mycket folk där och så. Och så gick jag och tränade där, det var så här styrketräning. Och i ögonvrån så hade jag liksom ett par som jag spanade på. Alltså jag stirrar så mycket på folk på Sats.
Ja, men jag förstår precis.
Men de var där och tränade som ett par. Och var så fruktansvärt nykära.
De bara hånglade loss precis hela tiden.
Ja, men man såg så här. Han var så här otroligt snygg. Du hade blivit stormkär, Amanda.
Nej.
Ja, men han såg ut som han var med i en amerikansk collegefilm och var den här liksom blonda amerikansk fotbollkillen.
Men såna tycker inte jag om.
Ja, men du tyckte det förut. Men du hade tyckt att han var söt. Och sen så hade han en tjej också som var också jättesnygg. Men då till exempel skulle de göra några så här pull-ups. Och då skulle hon liksom upp, då tog han henne runt midjan, lyfte upp henne, pussade henne lite i nacken samtidigt.
Nej, lägg av.
Det var som att jag var med i deras förspel.
Och de bara gick in sen och låg på en toalett, du vet mig.
Ja men typ, och då tänkte jag så här, om jag och Gustav skulle gå och träna, ja men då skulle det ju vara så här två buddies, alltså polare som var där och träna. Vi skulle vara så långt ifrån att hålla på och nojsa lite då.
Men Hanna... Att jag och Alex ens överhuvudtaget skulle gå och träna ihop. Det finns liksom inte.
Det är min dröm. Att du gör så här. Du bara, Alex, på lördag kommer Hanna i barnvakt. För vi ska gå till gymmet.
Men alltså, på riktigt. Alex är aldrig otrevlig mot mig. Eller liksom, vi försöker vara trevliga mot varandra i det här hemmet. Men han var det häromdagen. Och det var för att jag pratade så mycket om träning. Vi hade haft så många människor i vårt program som tränade jättemycket.
Ja, Kristin Kaspersen, Patrik Sjöberg, alltså de bara, ja.
Det var så många. Och då var jag så inspirerad av det här och pratade så mycket om träning. Så att till slut så sa han bara så här till mig, men nu får du fan sluta prata om den där jävla träningen. Och då sa jag så här, oj, här trampade jag på en öm tå. Det får man ju inte säga. Då blev jag ju ännu argare.
Ja, men såklart. Men du, jag minns ju hur han i somras... Han skulle hålla på att springa jättemycket och hade någon form av plan att han skulle liksom slå sig själv. Alltså inte slå sig själv, utan han tog tider och sådana saker. Tills han blev jättetrött i benen eller något.
Ja, sen så förstod han ju att hans knän är inte gjorda för att jogga.
Det var det som hände.
Ja. Men Hanna, kom gärna på barnvakt så ska jag ta med Alex ett gym, för jag tror aldrig att han sett det.
Alltså, min dröm är också, och det är både för dig och honom, det är att ni skulle ha en timma med min PT.
Fast det vill inte jag, för det har jag hört är det värsta som kan hända, att man kräks och så.
Men jag vill att ni verkligen ska få känna på att det är hårt liksom.
Ja, för jag tror jag aldrig har pushat mig själv till gränsen.
Nej, men jag hade inte gjort innan det här.
Jag kommer ihåg en gång som jag höll på att dö.
Vadå?
Jo, du är med i den här historien.
Va? Mm.
Jag var 17 år och du var då 22. Uh-huh. Vi följde med vår pappa till Los Angeles för att spela in en reklamfilm.
Ja, det gjorde vi.
Hur som helst så åkte vi till någonting som heter Palmdale som ligger utanför Los Angeles. Nu när man liksom är mycket på Instagram och så här, så ser jag ofta olika så här shoots därifrån. Det är som en öken, det är som en dry lake precis där utanför, där massor av er spelar in olika saker, eller hur?
Det är på vägen mellan Los Angeles och Las Vegas. Alltså den vägen är egentligen bara en öken.
Precis. Och då så skulle vi då spela in en reklamfilm för Dressman som på den tiden var liksom coolt. Förlåt Dressman, ni är säkert jättekoola idag också, men
Det hade inte kommit till Sverige ändå. Det var ett norskt märke som bara fanns i Norge. Och när de gjorde sina reklamfilmer, då var det ju bara super modeller som var med.
Ja, men det är det väl inte idag. Eller jag vet inte, det har blivit på något annat sätt. Grattis Uppsala har det blivit nu.
Ja, men exakt. Jag pratade faktiskt med pappa om det här häromdagen. Han påminde mig om en sak då. För vi två åkte ju dit med honom. Och vi hade ju faktiskt riktigt roligt. Du och jag delade typ på en säng för att han är lite snål. Men i alla fall. Men då skulle vi åka ut i en av de här dry lakes ändå. Och då hade vi en stor buss, alltså som var som en husvagn där man skulle kunna vara i. Och sen skulle vi ha med oss den andra bilen också för pappa skulle göra några åkningar med den. Och då sa han bara så här till dig och mig. Okej, nu åker vi då här ut. Ni bara hänger efter mig. Hanna, jag hade inte körkort på den tiden. Han bara, här är gasen och här är bromsen. Häng på bara. Och då minns jag att vad du och jag i framsätet. Tre fotomodeller i baksätet. Så var det.
Och det var ju skitballt och jättevarmt. Och jättehärligt för dig och mig. Men hur som helst så var det då tre av de här fotomodellerna. Och sen så var det en tjej. Men hon var så smal den här tjejen som skulle vara med. Så att pappa sa bara så här, hon är bara anorektisk, jag kan inte ha med henne. Kommer du ihåg det?
Ja, men jag kommer ihåg det. Men hon var ju faktiskt jättesmart. För grejen är så här, de hade ju ett helt team där. Men jag tog över stylingen och du fick vara fotomodell. Vi körde ju som när vi var små.
Ja, men då var det så här, ja, men vem kan vi ta istället? Amanda får hoppa in.
Apropå hoppa in, för det var exakt det du gjorde. Du hoppade in.
Precis. Det som hände var då att jag skulle stå på en studsmatta och hoppa.
Alltså, gick typ kashmirkläder.
Kashmir, han hade varit ull. Alltså det var såna otroliga polotröjor i liksom stickat. Jag fick verkligen känna på hur det är i toppmodell när de är så här, alltså du måste kunna ta kyla i bikini och värme i ull typ, för så var det för mig. Om du ska bli toppmodel. Jag skulle då hoppa. Jag vet ju, jag kan ju aldrig träna till mitt liv. Hoppa så högt jag kunde på den här studsmattan. Om och om och om igen. I 45 graders värme i de här ullkläderna. Och jag kommer ihåg att jag kämpade på så mycket. Man gör ju det här bara liksom, när jag filmar. Så jag kände inte riktigt efter hur illa det var. Så att precis när jag var färdig. Jag sa inte rätt någon. Men jag tänkte att nu dör jag. Jag omkommer här och nu. På den här studsmattan. Jag låg och kippade efter luft. Och kände mitt hjärta som höll på att hoppa ut ur kroppen.
Så där känns det varje träningspass jag är på.
Men det är enda gången jag kände. Det var fruktansvärt. Jag vill inte vara med om det nog mer.
Fast vet du, man känner ju ändå att liksom det händer saker och ting med kroppen. Och man vet att nästa gång kommer man kunna göra ännu mer.
Men känner du så som jag gjorde?
Varje gång. Alltså igår, när vi, det sista vi skulle göra när jag var tränade. Då skulle vi göra det mest förnedrande. Alltså det är så förnedrande. Då så ska jag springa det snabbaste som går. Och så håller han i mig.
Gud vad obehagligt.
Men och då hade jag gjort så mycket benövningar så att mina ben var som spagetti. Jag kunde inte springa. Alltså jag var arg på honom. Då var jag så här, släpp mig, låt mig vara. Nu orkar inte jag något mer.
Vad sa han då?
Då säger han bara, now you embarrass me. Run. Det blir pinsamt för honom också att hålla i mig om jag inte springer.
Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i alla smaker, styrkor och format.
I sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare är det en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Den kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com och klicka på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är sponsrade av Mathem. Jag är så uppspelt. Får jag bara säga några saker här nu? För att, alltså så här. Jag handlar nu på Mathem. Eller jag har gjort det alltid. Alltså de här lådorna, Amanda. Vet du hur härligt det är? De har ju bytt från kassar till lådor.
Men du,
vi pratade om det.
Det var ett genidrag.
Nej men alltså det är det bästa som har hänt. Så här, för det första, så här, Filip bara, ah, det här är också så här. Det är geni det här. Och han bara tittade på det här, hur man vek ihop och alltihopa. Och sen har vi ju en ny brandbil hemma.
Såklart. Franks. Nej men alltså det är så bra. Men jag måste också säga, för att vi har ju pratat ganska mycket om, på senare tid, om hell hour.
Mm.
En timma som inte vi tycker så mycket speciellt om i vardagen. Där man ska komma på vad man ska laga. Gå handla, laga. Alltså du vet, det är så mycket. Mathem är ju en del av att lösa hell hour till happy hour.
Verkligen.
Det är ju liksom kanske en av de viktigaste.
Nej men alltså det är min nästa grej. Det är så här, jag ska bli lika proffsig med att handla som Mathem är på att leverera.
Det är jättebra.
Men så att man har allt det där som man behöver för allt. Alltså det är så underbart.
Gud vad bra.
Nu blir det också ännu billigare för alla våra lyssnare. Som vill testa Mathem. Så alltså, vänta inte en sekund till. Skriv in koden fredagspodden 200 i kassan. Och det ger alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj. Du, Amanda, jag är så glad du. För att vi är sponsrade av Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive.
Du, det här kan jag säga är något för mig. För att, alltså nu, jag har ju galopperande sämre syn.
Så jag är med. Jag är ju numera en glasögonbärare.
Orm.
Alltså alltid. Ja, en glasögonorm.
Exakt. Och då är det så här, jag var ju duktig och gjorde ett par glasögon för några år sedan. Men tror du att de håller stil, styrka eller att de är sönder? Ja. Alltså, det är liksom, de måste ju bytas ut. Det är ju inte så att man kan skaffa ett par för resten av livet.
Nej. Men så här, om du då har Synoptik All Inclusive så är det så här att då kan du byta ut ett par per år, vilket är otroligt, vilket man verkligen behöver. Sen är det också så här, när man är då en sån som jag, som är så här, ah, men nu måste jag ha glasögon hela tiden. Jag vill inte ha samma glasögon varje dag.
Det är som att samma kläder varje dag. Det vill inte
du,
heller.
Det är det. Nej, då vill jag ha så här, de här ballar som jag har till det här och de här som jag har till det här. Och sen också så här, tonade glas. Mm. Alltså nu är det sommar också. Så här, ska jag ha dubbla glasögon då? Eller? Alltså,
nej, förstår,
jag behöver ju liksom, nej. Och då kan jag få hjälp med allt här. Och det som också är jättebra, för att jag har ju ett barn. Jag har flera barn. Men ett barn som älskar att ta mina glasögon och typ slänga iväg dem. Och då är det så att all service ingår, som fria glasbyten.
Men och synundersökningar, Hanna, för min blir sämre. Jag måste göra en ny synundersökning. Alltså det här är så bra.
Allt det här är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader.
Nej.
Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
När jag var på semester så fick jag en ganska tråkig insikt faktiskt om mig själv.
Mm-hmm. I Dubai.
Jag tror att varje person, eller då jag, är uppbyggd av liksom, så här, en tårtbit glädje, en tårtbit så här, jobb eller något sånt här som jag har i mig. Jag har en tårtbit med mys, en tårtbit med party. Alltså allting där som jag behöver ha i mitt liv för att stå på alla de här benen.
I din livstårta.
Bra Hanna, bra ord. Vi pratar om min livstårta här nu. Eller personlighetstårta kanske. Mm. Och i min personlighetstårta så finns det en tårtbit som är, låt oss kalla den ångest och oro. Mm. Mm. För det jag kände när jag var i Dubai, och det här hände mig ganska ofta, att jag är så här, när allting är underbart, allting är bra, solen skiner, mina barn, min underbara man, liksom ingen stress över jobbet, jag behöver inte ställa mig och diska. Du vet, när allting är som mest underbart, du fattar grejen.
Ja.
Mm. Då känner jag att den här tårtbiten som nu heter ångest och oro, den är tom. Mm. Och det är inte jag van vid. Alltså då är inte min tårta komplett. Så att det känns nästan ännu mer obehagligt än när den är full.
Att det är så här, ångesten har varit så närvarande så att det har blivit som en naturlig del i ditt liv.
Det är en tårtbit i min personlighet. Så att jag nästan letar upp lite saker så att den kan bli liksom fylld igen så att jag blir lugn.
Skulle du inte kunna byta ut den och fylla den då med alltså välmående, nöjda liksom som du befinner dig just då?
Jag tror bara så här, man vänjer sig vid att vara på ett visst sätt. Och det är inte så att jag går omkring med ångest och oro jämt. Absolut inte, det gör jag inte. Men jag är en sån person så att det är, liksom, det är närvarande att ha katastroftankar eller tänka på olika saker. Eller, alltså, det är nästan liksom som att det är som mina snuttefilter också. Alltså, det får mig att fungera på något sätt, att ha kontroll på läget, att inte bara tänka glada tankar.
Men är inte det för att du har jobbat så otroligt hårt i din terapi och alltihopa för att identifiera dig själv, och av dig själv så finns det en del som är i det här, och när den inte är där, då vet inte du riktigt vem du är.
Ja, men jag tror det. Jag tror att alltså det som var en tråkig upptäckten i det här var att jag kände så här, det här kanske är min personlighet. För att även fast jag har jobbat hårt i terapi och sådär, så är det fortfarande så att den här tårtbiten fylls inte riktigt med något annat, utan den kanske ska vara där. Eller så kanske man bara ska identifiera det istället, att nu är den tom och då får den vara tom.
Det du gjorde just när du sa så här, när jag är på semestern och inte, det finns inga problem och du är där med dina närmsta och käraste människor du har hela livet. Alla de här andra tårtbitarna som annars också finns där, om du skulle liksom sätta en skala på dem, för då är de höjda till 10.
Mm.
Men oro, ångest, tårtbiten, mm, den kanske bara är nere på 1,5. Förstår du vad jag menar? Att du skulle liksom gradera dina egna tårtbitar.
Nej, men den var ju 0. Men då blir inte tårtbiten mindre för det. Den blir bara tom. Mm. För det hade ju varit det allra bästa, att de andra bara tar över så att den tårtbiten liksom smalnar av. Men den smalnar inte av. Den har fortfarande lika stor plats fast den är tom. Mm. Och då blir det så här, vad händer nu? Och jag tror så här, det kanske bara är att jag är på väg att må så himla mycket bättre. Men det är obehagligt att den är tom för att det är en ny känsla.
Ja men precis, det kanske är dags att istället för bara tömma den där, ta bort den ur ditt liv.
Precis.
Sen kanske den tränger sig in då och det kanske behövs en liten tårtbit där. Men det kanske är dags för dig i din hjärna och i din utveckling att inte säga att det är så här, ja det här har en plats i mitt liv.
Ja, jo, men det är sant. Men för att Hanna, om jag tänker så här på dig, en av dina tårtbitar är i kontroll.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Och jag kan tänka mig att du kan identifiera dig med det, att om du skulle vara på en plats där du inte... Det finns ingenting att kontrollera över, eller det finns liksom, och så skulle den bli tom. Då skulle du behöva identifiera det.
Ja men absolut. Alltså min kontrollgrej är ju att jag letar ju hela tiden saker och ting att ha kontroll över.
Precis. Du mår nästan som bäst när det är väldigt mycket du måste kontrollera, fast det får inte bli för mycket för då blir du stressad och får migrän. Alltså det är någonstans däremellan.
Ja, jag är som ett typiskt så här, missbrukarbarn. Man brukar säga det att så här, när föräldrarna är nyktra och liksom håller upp och så är barnen jätteoroliga. Så fort första liksom, fyllan slår till igen så vet barnen precis vad de ska göra. Vilket gör att kaos är det som man tycker är trygghet och lugn är det som man är rädd för. För då är man hela tiden orolig för att det ska komma tillbaka.
Men det kanske är det som är min tårtbit, Hanna. Att det är nästan tryggare att ha den där. Att det är så kaos för att man känner igen det.
Ja, men då vet ju du hur du ska agera. Då ska du komma till kärnan, hitta det där, hålla på. Och liksom, så här, då har du ju ett råd i hjärnan att hålla på med för att lokalisera din ångest. Och se var den kanaliseras ut och hur du ska behandla den.
Ja, det är ju ett jättearbete som håller mig uppe. Liksom. Och sen så när den bara är lyckad, det är ju som om någon drar undan mattan under mina fötter. För det är så här, vad ska jag göra nu av all den här tiden?
Ja, och det är som för mig så här. Jag är ju expert på att lösa superkaosiga situationer på jobbet till exempel.
Ja.
I mina alla mina arbetsroller så tar jag extremt mycket ansvar för att jag vill ju kontrollera allt. Jag vill vara med på vartenda möte, jag vill ha liksom koll alla de här sakerna. För jag mår väldigt bra av det. Det är det som jag vet hur man gör. Men om jag hamnar i en situation där jag inte behöver kontrollera eller inte kan kontrollera, det är då jag mår väldigt dåligt.
Kan du komma på någon sån situation? Alltså...
när jag inte behöver kontrollera något. Som i morse till exempel så var det väldigt stökigt hemma. Ja, och så vet jag att alltså jag kommer inte hinna städa idag. Det kommer vara så här. Då håller jag ju på att kontrollera i mitt hjärna hur jag ska kunna stå ut med stöket och hur det ska städa. Alltså, det upptar väldigt mycket av min tid att kontrollera hur det ska bli fint hemma hos oss.
Ja, men för det, så där kan jag också hålla på med. Att jag tänker så här, det kan uppta mig tid att jag ska göra ordning i vårt linneskåp. Jag gör aldrig. Men det är ganska mysigt att hålla på och tänka på. Liksom. Ska jag ha handdukarna på en hylla, lakanen på en andra? Och så precis innan jag ska gå och göra det så händer något annat med barnen. Och så gör jag det inte, för jag har inte den liksom, tiden. Men det där finns ständigt närvarande. Och jag tror att det är någon så här, lite mysig snuttefilt på något sätt.
Ja, men jag har ju en exakt sån snuttefilt. Varje kväll när jag ska sova. När jag håller på med Instagram och jag håller på och liksom, så jag varvar ner hjärnan på att titta på saker, läsa saker och så här. Då hamnar jag i, för att jag ska liksom kunna liksom sluta mina tankar i någonting som är bra för mig, för att jag ska kunna somna. Då handlar det alltid om hur vi ska organisera vårt hem till det bättre.
Ja, och vet du vad jag tänker på? Jag tänker på dels det, men sen tänker jag också på vad jag ska ha på mig eller köpa nästa dag.
Ja, men jag kan också planera en look. Liksom så. Ja. Men du, jag kommer ihåg en sak som för mamma, hon sa alltid att det som man skulle tänka på när man skulle sova var hur dagen skulle bli imorgon.
Ja.
Och sen så sa hon också att när hon var liten, innan hon liksom öppnade ögonen, så tänkte hon alltid varför det här skulle bli en bra dag.
Aha. Det har hon aldrig sagt till mig.
Nej, men det här pratar vi mycket om. Men just det här att hon var så här, men blunda nu och försök sova och så tänker du på hur dagen ska bli imorgon.
Men alltså, jag måste säga det att förutom att det här var liksom lite ledsamt på ett sätt, att jag har den här tårtbiten, så kom jag på att det är ganska bra att dela upp saker och ting i tårtbitar. Alltså det är ett ganska bra sätt. Jag kanske är en form av terapeut som kan komma på det här, tänkte jag då. För det skulle vara typiskt när man går i terapi att göra det här. Alltså om man tänker på sig själv då som en tårta. För att jag är väldigt tårtbitig.
Men är du en prinsesstårta eller är du en Schwarzwald?
Oj, Hanna. Väldigt svårt. Jag är inte prinsesstårta.
Är du en kladdkaka?
Nej, samma konsistens. Jag är, alltså, det här låter ju töntigt att säga om sig själv, men jag är en med många lager.
Ja, men jag förstår det. Ja, men det är därför jag tänker, det är typiskt sådana här saker, när man går till exempel i gestaltterapi, då är det sådana här saker som man pratar om, att du beskriver din tårta. Men det är ju egentligen gör jag beskriver själv, för ibland är det väldigt mycket lättare att se på sig själv på liksom ett annat sätt. Det är därför du har någonting så himla bra på spåret här.
Ja, men det är faktiskt så. Och då, för att det som är också är att om man bara så här sätter sig ner och skriver ner så här, men det här är mina tårtbitar, och då tycker jag att det kan vara allt ifrån jag behöver så här mycket mys, soffhäng för att må bra, jag behöver så här mycket romantik och vin och vad det nu kan vara. Och så kan man titta på den här, om man skulle göra ett bra jobb sig med den här, då skulle man kunna titta på den här varje vecka och vara väldigt noggrann med att allt har kommit med. Mm. Om jag är liksom, ingenting att göra en hel vecka och bara ligger hemma och framför tvn och slöar liksom på kvällen och så här, då kan jag känna så här, nej men nu behöver jag något annat i mitt liv. Jag behöver liksom sitta ner och prata om riktiga saker och njuta, dricka vin eller du vet så här. Eller tvärtom, det blir för mycket av det ena eller andra, eller för mycket jobb eller för mycket alltså för mycket allting det där. Så man vet ju exakt när någonting annat tar över och då måste man ju bara justera det.
Ja, och hela tårtbits, alltså för att en tårta ska vara riktigt god så kan det inte bli så att man mår illa av den, alltså för att det är liksom för mycket fett eller så. Så man kan ju också tänka på den här tårtan, för att livet är ju något av en balansakt. Man kan ju inte säga något annat, utan det måste ju vara balans. Och när man har för mycket av det ena eller andra eller för lite eller så, det är då man hamnar i väldigt konstiga situationer. Och då kan det också skälpa över.
Ja, och jag sitter nu och tänker på, för vad är du för tårta?
Ja, men jag är nog en grönsakstårta.
Du är raw food.
Nej, men jag är nog, alltså grejen är så här, nu älskar jag ju prinsesstårtan, så att jag tror att jag är prinsesstårtan.
Det är lite för mycket grädde. Det är ett lager som är bara fullt av fluff, som är ingenting. Jag vet inte vad det skulle vara för någonting i mitt liv.
Nej, fast nu vet jag vad jag är för någon sorts tårta. Jag är en sån här riktigt barnslig födelsedagstårta som jag lagar. Alltså för jag har ju ett jättebehov av och alltid haft att byta frisyr, färg, alltså så här. Så att ibland vill jag att grädden ska vara rosa, ibland knallgrön, ibland djungeldjur på, ibland orkar jag inte göra någonting och ibland så är jag super, super ambitiös med den här tårtan. Förstår du? Det är ju väldigt mycket jag.
Hanna, jag tycker du satte alltså exakt beskrivning. Du är verkligen barnkalastårtan.
Ja, den måste vara föränderlig hela tiden. För att jag känner mig som en föränderlig person. Och då är det så här att ibland så blir den här tårtan kanske lite torr och tråkig.
Mm.
Ibland blir den supersmarrig.
Mm.
Ibland blir den alldeles för liksom gräddig. Och liksom så här. Jag har ju, alltså så här, jag håller ju på att pendla mellan de här. Och hela mitt livs strävan är ju att hamna i en lagom balans med det här, för att jag är liksom lite ambivalent med vem jag är och utse. Alltså så här, jag har liksom håller på och experimenterar. Jag drömmer ju om att kanske vara en sober mörk chokladtartlett. Men jag är inte det.
Nej. Alltså jag är en lite mer ordentlig tårta än vad du är.
Ja, den är lite tjusigare. Den är gjord på konditori.
Exakt. Och den har ju en sån här liten grej på, en sån här stämpel, eller hur?
Ja, och det kanske är också så här, den kommer ju också i en väldigt fin förpackning. Precis. Du har ju beställt den här tårtan.
Det har jag. Däremot så
kanske den inte är så god.
Nej, men det är bara kaos inuti. Alltså, jag tror att det är bara, det är det yttre som är liksom, den är perfekt, eller den är inte perfekt, men den försöker vara perfekt, den här tårtan på, alltså.
Det roliga också med våra tårtor här nu, det här med min barnkalastårta, jag älskar ju den för att den har jag gjort själv, jag har kontroll. Och du känner bara såhär, jag beställer den här.
Ja. Jag beställer från det finaste konditoriet. Det är då jag litar på att det ska bli bra.
Du känner såhär, det får kosta vad det kostar vill. Alltså, det är det här man ska lägga pengar på, tänker du just då.
Exakt så tänker jag. Och sen så blir jag så lycklig när jag ser den i den fina förpackningen. Och bara tänker, herregud, hur kan en tårta vara så otrolig? Men, sen smakar jag på den. Var inte alls bra. Jag måste byta ut den.
Du borde gjort den själv.
Borde gjort den själv. Jag kanske ska byta ut den. Jag kanske ska gå till ett annat konditori. Då bara kommer det tusen tankar om.
Alltså, du gillar inte alls hallonmos i tårta.
Det är det värsta jag vet. Och framförallt inte citron som någon har lagt i. Som någon tror att jag är.
Ja, för det är någon annan som har gjort din tårta.
Det är någon annan och det är därför det har blivit helt fel. Så att egentligen så tror jag att om man då skulle köra omkull dig och mig, Hanna. Du skulle släppa kontrollen helt. Beställa en annan tårta.
Nej, men det går inte.
Och jag skulle göra min egen.
Exakt.
Då skulle det vara så här en terapeut som stod och klappade händerna.
Men så jag tänker att man ska börja tänka på folks liv som en tårta.
Ja, man ser, man går in på en middag. Ser bara ett gäng tårtor. Det är så roligt. Och bakelser och små skorpor. Det är de tråkigaste, torraste människorna som finns.
Och det här tycker jag är så mysigt, Amanda.
Nej, men alltså Hanna, nu blev jag liksom varm i hela hjärtat. Alltså att vi, den här podden, och jag säger du och jag. Jag hoppas att vi personligen också är det. Sponsrade av Polarbröd.
Mm.
Då känner jag, de har hamnat rätt. För det finns väl ingen som älskar bröd så mycket som du och jag.
Nej, och alltså det är, finns det något godare?
Nej, det finns ingen yoghurt.
Polarbröd med, men du vet, smör och ostskiva. Och det är så här, mys. Men framför allt, Amanda, säger så här. Polarbröd stödjer Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Mm. Och de har skapat kampanjen Snackmacka.
Åh gud, vad härligt. Vad är det för någonting?
Nej, men så här, det är otroligt viktigt att öppna upp till samtal med sina barn.
Mm.
Om hur de har haft det i skolan och på fritiden.
Mm.
Det är liksom där man kan försöka liksom lirka fram om det är någonting som skaver eller gnager, eller om de har varit med om någonting som har varit läskigt, eller om någon annan har blivit orättvist behandlad och så vidare.
Mm.
Och för då att så här, kunna närma sig de här sakerna, så finns det ju inget bättre än att fika ihop i lugn och ro.
Nej, såklart. Men vet vad de har gjort också? De har tagit fram 3 stycken roliga musikinbjudningar att skicka till barnen, där man kan bjuda in till en snackmacka. Och varje inbjudan kan göras liksom lite mer personlig genom att lägga in barnets namn och välja den musikstil som hen gillar bäst. Alltså det här
sånt
är
mys.
Jättemysigt.
Mm. Hörrni, alla föräldrar som lyssnar på det här, gå in på polarbröd.se, läs mer om den viktiga snackmackan och skicka en musikinbjudan.
Hanna, vi är sponsrade av Sadler.
Det tycker jag är kul, Amanda.
Och det här är så bra för att Sadlers fokus ligger liksom inte på att följa de senaste trenderna, utan de vill skapa produkter som har liksom en klassisk tidlös design och kan matchas till alla trender som man följer under tid.
Ja, men verkligen. Alltså, de är Skandinaviens ledande lädervarumärke sedan 1986.
Mm.
Med läderaccessoarer för både dam och herr. Och just det här att alltså, de är ju då experter på just läder. Och känner ju, alltså många känner ju till deras höga kvalitet.
Ja, för det är ju just det. De har så hög kvalitet. Och det vill man ju när man ska köpa liksom ett bälte, en väska, en portfölj eller en sån här weekendbag. Då vill man ha kvalitet. Och man vill att det ska vara snyggt.
Ja, men om du investerar till exempel i en totebag eller den perfekta datorväskan eller kanske en weekendbag.
Mm.
Då är det ju så att så här, det är inte så att det är så här yesterday's news. Alltså för de har klassisk design och läder blir ju bara snyggare med tiden.
Bara snyggare. Alltså det känns så härligt att ha liksom en 10 år gammal läderbag som man packar i. Alltså det är så snyggt.
Bra present tycker jag också.
Jättebra. Jag tänker nu på alla, liksom, alla som har någon som förlorar, men liksom också så här studentpresent eller flytta hem. Alltså det är underbara presenter du ger.
Ja, är det någonting som man inte har? För det mesta, det är ju en bra weekendbag till exempel.
Ja, eller har du sett den här Paris tote-väska? Den är så snygg till våren. Den måste jag ha. Och ni som inte har upptäckt Sadler.com, eller så har ni gjort det. Men oavsett så får ju våra lyssnare, Fredagspoddens lyssnare, exklusiv rabatt. Koden Fredagspodden ger er 20% rabatt på allt till ordinarie pris från Sadler.com. Och det här gäller till och med söndag 5 maj.
Ja, Amanda, vi är sponsrade av Bobby's Haircare.
Åh, det är så underbart tycker jag.
Men jag drar lite kort info för jag tycker att det är viktigt these days.
Mm.
Alltså alla produkter är 100% veganskt, sulfat- och parabenfritt, cruelty-fri och tillverkade i Sverige.
Mm.
Och så säger det så här, och det här förstår jag, doftskalan har de jobbat med så länge, alltså flera år. För de doftar supergott.
Ja, men de gör verkligen det, och det är verkligen så här. Det är ju salongs liksom, kvalitet på det här. Men jag måste säga samma sak om doften. Du vet när man kommer in på en frisörsalong. Eller har precis tvättat hoppet. Det är en doft som man är så här. Varför kan inte jag få till det här hemma i duschen eller badkaret? Men nu kan man liksom få det.
Ja. Och också så att man får den där känslan av att man har salongsfixat hår varje dag.
Mm.
Och sen ser jag också supersnygga produkter.
Ja, alltså, och det tycker jag vill också, man ha det vid också badkarskanten. Alltså.
Ja, eller på badrumshyllan. Alltså så är det. Om du aldrig har testat Bobby's produkter så är det ett bra tillfälle att passa på, för nu har de 20% på hela sortimentet på bobbys.se.
Ja, och glöm inte att de har ju också stylingprodukter som är superbra för alla hårtyper.
Älskar deras torrschampo.
Ja, men det har ju varit väldigt mycket prat om det här med näthatet.
Ja, det har det.
Och så kommer ju den här superviktiga dokumentären som heter Män som näthatar kvinnor.
Mm.
Och den blev jag så illa berörd av så att jag... Alltså, det är ju... Att ha den typen av hot är ju så fruktansvärt obehagligt.
Mm.
Ja. Och då så känner man ju så här att... Vad det är obehagligt att det finns människor som håller på och hatar och går över gränsen och bara tycker att de kan hålla på liksom, på det sättet. Och sen ska man gå då till sitt egna lilla nät så, där man också just stöter på det. Nu är det inte så att peppar, peppar tar trä, men att varken du eller jag har några liksom, den typen av män som skriver så elaka saker. Men det
jag
är
ju det en gång som till och med folk, alltså, män skriver sms till mig.
Nej.
Jo. Med hot och så vidare. Om när jag skrev om att jag skrev illa om män. Och då fick jag alla de här. Så att, och jag blev faktiskt jätterädd. Blev jag.
Men det förstår jag.
Men jag tycker att så här, det finns två olika saker här. För att det ena är det där läskiga liksom, hatet som man faktiskt kan bli rädd av. För det känns som att det går över alla gränser. Och det är liksom på något sätt ganska allvarligt. Men sen är det också det här vardagshatet som man nu har lärt sig att acceptera. Som vi får ta väldigt stor del, alltså eftersom vi bloggar och har ganska stora bloggar, så då kommer ju de där också. Det gör en ju inte rädd, men däremot så gör en ju, alltså det gör ju att man blir en lite mer ledsen person överlag, tror jag.
Ja, men verkligen, för jag är en ganska ny bloggare och jag hade ju alltså förmånen att ha helt ljuvliga läsare som skrev liksom jättesnälla saker. Nu har min blogg också vuxit lite på senaste tiden, vilket man ju å ena sidan blir jätteglad för, men då kommer också jättemycket liksom negativt. Och jag måste säga det till alla som lyssnar och kanske följer våra bloggar och så, att alla era superfina kommentarer, ja, men de är ju helt fantastiska. Alltså jag gråter ibland för att jag blir så glad över det. Och så får man liksom ett flöde av det där fantastiska. Men den där lilla elaka kommentaren som är där mitt emellan de här fantastiska, den ligger kvar och gnager på ett helt sjukt sätt. Och jag hatar verkligen att det är så, att de dåliga sakerna får ta så himla mycket plats.
Ja, men man måste ju vara en stålmänniska för att inte bli berörd av, och så här, ibland är det ju jätte alltså helt sjuka kommentarer som nästan är så sjuka som man faktiskt kan så här lägga dem åt sidan. Sen finns det de här kommentarerna som är elaka på ett lite mer intelligent vis, som verkligen vet vad de ska trycka till någonstans. Då blir man verkligen ledsen och berörd. Och sen vet jag att ni som läser bloggarna kan undra så här, men vad tycker du om det här? Bryr du dig inte? Liksom, för att jag gör aldrig någon grej av det. Men jag vill inte ha ännu mer hat i mitt liv. Att gå in och hålla på och bråka om det här. Det liksom, det går inte. Då skulle jag uppfylla många, många timmar av det här varje dag.
Men jag fick en kommentar häromdagen som var typiskt en sån som jag blev så himla... Nu har jag faktiskt valt att ta bort den från mitt kommentarsfält. Men som ni vet så håller jag på och tränar och jag kämpar som tusan och liksom så. Jag har liksom en bild av hur jag vill se ut och hur jag vill bli. Men framförallt så har det liksom mycket med välmående att göra. Och så hade jag lagt ut en bild på mig själv. Alltså en helt vanlig dagens kläder. Det hade ingenting med träning. Jag bad inte om att få någon form av åsikt överhuvudtaget. Utan mer så här. Ja, här är dagens kläder jag på mig idag när vi har inspelning. Bli inspirerad eller ej. Jag hade också en tröja på mig som jag hade liksom fått väldigt mycket frågor om. För att jag hade den i Nyhetsmorgon. Och så får jag då en massa fina kommentarer. Men helt plötsligt så dyker upp någon liten debatt om huruvida jag är snygg i det här eller inte.
Usch.
Mm. Ja, och så kommer det då så att jag borde ha mer figurnära kläder, jag borde ha si och så, att den där inte gjorde si och så. Ja, och det, att man har en annan åsikt, det är helt okej. Okay, liksom, även om det är så här, det är inte så trevligt att bli tyckt om på det sättet.
Nej, verkligen inte.
Ja. Men bland de här då, kommentarerna så är det helt plötsligt då en Eva Persson som har skrivit. Och då undrar man ju lite liksom hur hon tänker. Då skriver hon så här, för att de andra då, eller var kommentarer då om det här var rätt tröja för mig eller inte. Och då skriver hon så här. Håller med. Du är och förblir en tjockis. Träning eller ej. Hur kan man låta sig bli så tjock för det första? Amanda som är så snygg och smal. Märkligt.
Jag vill ju bara åka hem till Eva Persson. Och sätta mig med henne. Och ta en kopp kaffe. Och fråga vem hon är. Vad hon har gjort i livet. För att kunna göra någon annan så här illa.
Ja, men och jag undrar också så här, den där kommentaren blir så här, det blir bara obehagligt. Man blir ju först arg och sen så blir man ledsen. Sen är det också så här, för man börjar mycket tänka på precis som du säger så här, vem är den här personen som är en sån otrolig människa så att den bara kan liksom häva ur sig precis vad som helst och tycka till om någonting som också så här, nej okej, okay, jag har tränat i 3 veckor, jag gör mitt bästa, men jag, alltså det men ska
tror,
alltså,
tror du att Eva Persson är en man?
Men jag fick faktiskt den tanken. För grejen är så här, visst man kan få kommentarer om det, och det finns säkert kvinnor som blir upprörda över att det finns kurviga kvinnor. Men jag vet ju ingenting, jag som alltid har varit en kurvig tjej. De elakaste kommentarerna om det och det som verkligen sticker män i ögonen, det är ju tydligen om man är kurvig.
Ja, det kan ju framkalla en aggressivitet hos män som är väldigt, väldigt obehaglig och säger väldigt mycket om de männen.
Verkligen. Och det har jag liksom råkat ut för flera gånger i mitt liv. Och därför så är det så att jag hatar ju det, och jag kan ju också tycka att de här männen är så små så att det finns liksom ingen hejd på det hela. Men man blir också så här, för det, någonstans är det ju så här med kommentarsfälten alltihop, att det är så här, det man blir illa berörd av, det är ju när någon häver ur sig någonting i ett kommentarsfält. För att det är så här, nu ska jag minsann säga det här till dig inför alla andra. Alltså det är där man är. Men också att jag tycker inte att jag har rätt att säga någonting elakt till någon.
Verkligen inte. Och sen undrar jag också, när bestämdes det att man får vara anonym på nätet? Vad var det som hände? Alltså nu är vi så tidiga i allt det här. Alltså vi vet ju inte var vi är på väg någonstans ens. Men varför ska man vara anonym? Alltså, vem har rätt till det egentligen? Alltså, det är ju som att vi skulle skicka anonyma brev på posten till varandra varje dag.
Ja, men det är det som är så otroligt märkligt med allt det här. För vi har ju haft ett helt öppet forum, vilket är ganska unikt i Sverige idag.
Ja, det är det ju.
Men vi har ju också bestämt att det kan inte vara så riktigt längre.
Nej, alltså, och jag tror att det har lite med The Golden Year att göra, Hanna. Också när man är nybliven mamma så är man ganska känslig överlag. Och jag kände att jag blev faktiskt ledsen på riktigt av många av de här kommentarerna. Och att det skulle få ta över min första lilla tid med min bebis, det är inte värt det. Och jag vill inte att det ska vara så dålig stämning i någonting som jag skriver. Så att därför så har vi faktiskt beslutat oss för att de som har en annan åsikt, de får absolut vara kvar. Men de som är bara elaka och vill skada och vill en illa, de får inte vara med längre.
Nej, för någonstans så är det ju så här att visst, våra bloggar liksom finns till för alla och så vidare. Så här, men man behöver inte följa oss om man tycker att någonting är så fruktansvärt förskräckligt. Utan vi försöker ju göra en massa härliga och viktiga och braa saker för de som tycker att det är härligt. Och jag är väldigt svårt att se hur jag kan vara så provocerande med och i så fall hur jag ser ut.
Ja, men det ligger just den människan. Men de människorna, de får gå någon annanstans. De får säga det till deras partner om de måste få ur sig det där hatet. Jag tror bara att om 10 år så kommer vi titta tillbaka på den här tiden och då kommer det ha gjorts liksom 1000 utredningar om det som hände när hatet fick härja fritt. Jag tror inte att det är sunt för någon.
Nej, och sen så tror jag också att det är så här, hat föder annat hat. Så att jag tycker faktiskt att man ska försöka ta bort det så mycket som möjligt. Jag tänker också på alla unga människor som växer upp nu för tiden, att inte bli uppfostrade i att kunna säga vad som helst eller häva ur sig vad som helst. Det är klart att det är fritt att tänka vad som helst och det får man väl göra. Men man får inte säga vad som helst till vem som helst.
Absolut inte.
Jag har ju i mitt liv blivit så fruktansvärt kär ibland.
Jag också.
Alltså, så här, vid ett ögonkast.
Ja, men Hanna, jag blev ju sådär kär i Leonardo DiCaprio när jag såg honom på film. På riktigt, så kär kan jag bli.
Ja, och jag tänker att det, så här, det där måste ju varit en omognad i mig. Nej, förstår du? Nej, men att det är så här, alltså, jag kunde ju se... Till exempel, jag kommer ihåg en gång när jag, alltså, vi pratar om att jag kanske är 12-13 år nu. Så är jag på Gotlandsbåten. Alltså jag ser en kille, en militär. Han men som kanske är 18. Alltså jag känner bara så här, vi typ liksom byter lite blickar och det är liksom så här på den där Gotlandsbåten.
12 år gammal.
Nej, men typ 13, men Amanda, du var med om det här. Lyssna nu, du kommer komma ihåg det här. Nej, men jag kanske var 13 då. Ja. Ja. Jag känner bara att om han går av den här Gotlandsbåten och jag aldrig mer får se honom, nej, men då är mitt liv förbi. Så att jag skriver en lapp och du får gå fram och ge den till honom. Kommer inte du ihåg det här?
Jo, jag tror jag kommer ihåg det, men jag tror att du var äldre, för jag var inte 8.
Jo, Amanda, men jag kan inte tänka mig att jag var äldre, för sen när jag var så 14-15, då hade det blivit tuff liksom.
Aha, okej, okay. Men jag kommer ihåg det här nu, ja.
Men jag bara minns mina egna känslor som att det var så oerhört dramatiskt och att livet skulle liksom vara helt förbi. Om det skulle vara så att vi aldrig mer skulle prata med varandra. I vilket fall så lämnade du en lapp och sen så ringde han ju faktiskt mig. Sen minns jag hur han liksom kom från någon, alltså jag kommer inte ihåg, men han kom med pendeltåget till Södra station och vi satt där inne i rummet och med hela tiden. För det var inte alls samma kille som jag hade liksom sett på den här båten liksom, så.
Nu kommer jag ihåg allting.
Du och mamma och min gamla kompis Nina satt ju i köket och bara väntade.
Men alltså, jag känner igen det här, för om man tittar på mina gamla dagböcker. Jag har varit så kär i mitt liv, Hanna. Jag har varit så kär. Och det började med att, alltså du vet, en kille vill jag så ringa och be om ursäkt till. Känner jag. För att det var ett gäng som var på Gotland på sommaren. Hanna, då gick jag kanske 6:an. Jag var som du, 12 år gammal. Och fick vara med där en kväll. De hade ett gäng skåningar som hade hyrt ett hus. Och han satt och spelade gitarr, den här killen. Alltså, vi var ju såna här småkids som bara fick vara med där. Han var ju 18 år. De hade ju sitt egna. Förstår du? Han såg ju inte mig. Men han spelade den här Eric Clapton. Kommer du ihåg den här?
When you call my
name. Nej, nej, nej. You look wonderful tonight. Alltså, och du vet den här, jag skrev ju den här låten i dagboken om och om igen, för att jag trodde att det var till mig han skrev. Sen ringde jag honom på ett ganska sjukt sätt. Alltså, jag ringde och ringde och ringde och ringde tills han liksom nästan var otrevlig mot mig. Alltså, men jag var jättekär, jag trodde att vi hade någonting.
Men det är ju det som jag tänker, att man hade så fruktansvärt starka känslor i sin kropp. Och grejen är också så här, jag kunde inte vänta en sekund. Om inte det här hände precis nu, då hade jag undergångskänslor.
Ja, men så är det fortfarande för mig. Det var kanske därför jag och Alex flyttade ihop dag 2 och blev gravida efter 6 veckor.
Jo, men du förstår vad jag menar. Men jag minns också, så här, alltså jag också när jag tänker på det här, jag tror att den här lappen också var början till mitt kärleksbrevsstolkande. Alltså jag har ju skrivit otroliga kärleksbrev och skickat till folk.
Till random?
Nej, inte random. Men när det har blivit så dåligt eller har varit på något så, alltså speciellt sätt och så har jag då skrivit så smäktande, otroligt dramatiska kärleksbrev som jag då har skickat. Alltså jag minns en kille som jag träffade.
Med brev? Med frimärke?
Nej, alltså med bud. Men, nej, men det har gått till på massa olika sätt. Men för det första så är jag väl bra på att skriva kärleksbrev.
Ja.
För jag är ganska bra på att skriva och jag är otroligt romantisk och väldigt, väldigt dramatisk. Och då på den tiden också så var jag också en diktskrivare. Så det här var ju liksom, nej, men det var otroliga grejer. Alltså jag tänker så här, de som har fått kärleksbrev av mig, alltså jag hoppas att jag skulle kunna få läsa dem igen, för att jag tror att det är något helt otroligt som står där.
Tror du inte att du skulle skämmas, alltså skämskudden skulle liksom vara enorm om du skulle läsa dem här igen?
Jo, men jag hoppas ändå att jag skulle ha distans till det. Men i alla fall, jag träffade en kille som jag var så här superkär i. Och så var det väl så här, vi hade typ så här bråkat på kvällen, jag kommer hem. Och då kunde inte jag vänta till, liksom, jag kunde väl ha ringt honom och så, men det kunde jag tydligen inte. Sätter mig då hemma, nu pratar vi om att jag är 20 kanske. Nej, men, nej, jag träffade inte honom förrän jag var 23. Jag var 24, nu är det skämskuddar. Ja, i alla fall. Jag skriver då ett otroligt kärleksbrev till honom för, som bara är så här hjärta och smärta och hit och dit och bla bla bla. Så här. Han bor på helt andra sidan stan i liksom en förort, ganska långt bort. Så jag ringer till en kille som jag jobbar tillsammans med, så en underbar människa som vi kallar för Mange Magnet. Jag tror att han fortfarande kallas för det. Han, den snälla människan, kommer hem till mig med sin bil. Vi sätter oss i bilen, åker till den här förorten. Han får gå upp och lägga det i brevlådan.
Men gud!
Mitt i natten.
Det är en galen person det här.
Ja, men det här är ju en människa som behöver spärras in.
Och vad sa han när han fick det här brevet?
Nej, men först så sa han nog ingenting. Men grejen är så att mitt så här kärlekstrycket och liksom alla de här känslorna runt här, så fort jag hade fått lämna över ett sånt här kärleksbrev, då försvann de.
Ja, men gud vad bra.
Så sen var jag liksom klar. Sen kunde jag gå vidare och fortfarande inte ringa eller liksom göra någonting.
Nej, det var din grej bara.
Jag ville inte prata telefon och så.
Nej, du var ju lite konstig. För du ville ju aldrig prata telefon. Eller, alltså, du ville ha så lite kontakt som möjligt, men så mycket på ett annat sätt.
Ja, så att någonstans så var det så som att jag blommade ut i kärleksbreven. Och sen var det liksom nog för mig.
Det var som att du hade haft bråket eller kärlekssunden i brevet.
Exakt. Och just jag och den här killen, vi tillbringade ju flera år med att bara hålla på och bråka.
Skicka kärleksbrev.
Han skickade aldrig något tillbaka. Men jag undrar om han har kvar de där kärleksbreven ändå. Men det här var en sån dramatisk relation. Men ändå så är det ju något otroligt sjukt. För det är lite som med den här killen på båten. Alltså så här, det handlade ju inte om sen att vi skulle ses i verkliga livet. Jag tyckte bara att det var jättejobbigt. Men att jag fick överlämna den här lappen, att det var liksom att det fanns en fortsättning, att jag kunde kontrollera det här, då var jag ändå nöjd.
Fast det är en grej som jag förstår, som jag också har gjort ibland när man har skrivit de här mejlen eller sådär i kärleksbråk, det är att man känner sig väldigt nöjd när man har fått säga sitt. Ingen har kunnat säga tillbaka, det står på print och det är så här. Då kan man faktiskt gå vidare. Jag tycker att det är ändå att det är en bra grej.
Ja, men det är ju det. Och jag önskar verkligen att man skrev kärleksbrev lite oftare. Nu är man ju typ aldrig från den som man älskar på riktigt.
Nej.
Men jag hittade faktiskt ett gammalt kärleksbrev som jag hade skrivit mer som en dagboksanteckning. Som jag hade skrivit till Gustav precis när vi hade träffats.
Aha, spännande.
Ja, och det tänkte jag faktiskt kanske att att jag kanske ska skriva klart det och att han ska få det.
Gud, vilken bra idé.
Så slipper vi någon som vill prata med varandra. Jag skojar bara. Men det är just det här att ibland så är det så härligt att ha skrivit sina saker. Och jag var lite så här, eftersom det var precis början när vi träffades, så var det också så att jag var lite extra dramatisk och romantisk i det här. Så det kan vara lite för härligt för honom att få lite sådana ord.
Ja, men alltså, på ett sätt så saknar den dramatiska Amanda. Men på ett sätt är jag så glad att jag tonas ner lite grann.
Ja, men jag också. Om jag skulle känna varje gång som bankis gick till banken att vi kanske aldrig mer skulle se sig, jag var tvungen att skicka iväg ett sms och det skulle vara så här. Alltså, då skulle vi ha en fruktansvärd relation.
Skönt att vi blev äldre, Hanna.
Jätteskönt. Jag fick faktiskt ett mejl av en tjej häromdagen som var så fruktansvärt heartbroken. Hon var så ledsen och det var så. Hon ville ha råd och tips från någon lite äldre som också hade varit med om det här. Och då kände jag bara så här att, och nu vill inte jag förringa hennes ledsamhet överhuvudtaget, men det enda jag kan säga om det där när man är så där ledsen i så där unga år, att man kommer aldrig bli så där ledsen på det sättet någonsin igen, även om det händer helt fruktansvärda saker.
Jätteskönt.
Är du med mig där?
Jag är helt med dig. Och du, jag måste bara säga en sak. Jag har bokat tid för cellprov.
Bra, Amanda.
Jag vet.
Så fruktansvärt duktigt gjort av dig.
Jag gjorde en sån här lista. Du kan ju tänka hur min lista ser ut. Ja. Det är liksom att kolla leverfläckar. Det är ju en hypokondrikers dröm. Men där stod det här med och jag har gjort det.
Mycket, mycket bra. Det tycker jag att alla ska göra.
Mm, verkligen.
Vet du vad jag måste boka som är lite mindre dramatiskt men som jag tänker på typ varje dag och aldrig gör det?
Tandläkaren, för den hade jag med.
Tandläkaren. Alltså jag har aldrig haft så gula tänder i hela mitt liv, Amanda.
Det har jag sett på mig själv också. Och jag har liksom skrattat åt alla de här som går och bleker tänder. För jag bara sa, men gud, vad håller de på med? Tills jag såg mig själv. Liksom, och bara kände så här, nej men nu, jag måste bleka tänderna. Men jag är så rädd för att det ska göra ont.
Men man har ju bara en skena.
Ja, men att, nej men inte det, det ska liksom ila så här flera dagar efteråt så.
Men jag känner att vi, alltså så här, jag vill gå till botten med det här. Jag måste prata om så här, hur gör folk, vad gör de? Det gör de på klinik, de har någon skena. Alltså så här, vad är det? Och sen så bara gå till tandläkaren och göra liksom, alltså nu the golden year, göra munnen. Förstår du?
Bra, Hanna, vi ska göra våra munnar. Alltså jag vill ha sån här, men jag vill verkligen ha fina tänder.
Ja, men jag också. Och jag har faktiskt aldrig haft ett hål.
Nej, det har jag.
Men just nu väldigt mycket tandsten typ.
Ja, vi måste ordna det här, Hanna.
Vi måste sluta se ut som två gamla chefrar i käften. Med det avslutar vi denna podd. Hörrni, ha en underbar, underbar helg. Och var snälla mot varandra. Och jag säger bara så här, baka en tårta och se vem det är.
Verkligen.
Puss och kram.
Puss, puss.